Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Ronaldo svarade på kritiken med eget rekord, men han vägrade också svara. Och England blev nedplockat på jorden i natt.
Och trots 5-1 i baken senast, det är nästan sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter hos de svenska spelarna.
Och nu ska gruppspelet avgöras. Viktiga matcher stundar för Sverige redan före Japan-drabbningen. Vi ritar upp önskeresultaten de kommande dagarna.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Idag är det undertecknad Susanna Andrén i sällskap av Emanuel Nashed eftersom ordinarie poddkompis Samir Yusufi flyger från USA till Sverige i detta nu. God morgon, Emanuel.
Väl, Susanna, säger jag härifrån, och vilken ära att få vikariera i Samirs ställe när han är i luften.
Ska vi snacka lite om natten som har varit?
Tycker det låter bra.
Messi, det är ju mesta målgöraren någonsin i VM. Mbappé jagar honom i den kategorin. Haaland öser in mål. Ronaldo har vi efterlyst. Och hela Portugal också har vi saknat. I natt mot enkla Uzbekistan, eller igår kväll, då klev de fram med Ronaldo i spetsen, som nu också slagit ett VM-rekord.
Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal. Och så var han där. Ronaldo!
Portugal satte ner foten. Bruno Fernandes var inte längre osynlig. Nuno Mendes, den makalöst skickliga ytterbacken, han gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Hela arenan, men märkte du det? De var redo för Ronaldos ansats.
Hela världen skulle jag nästan vilja påstå.
Ja, han hade sin sedvanliga bredbenta stance redo, men han släppte fram Nuno Mendes och Ronaldo firade lika mycket som målgöraren och pekade med fingret mot skallen som att säga så här: mind games, haha, lurade er. Och apropå firande, Ronaldo gjorde ju 2 mål, men det var framförallt mycket känslor och stort fir efter det första, som också innebar 1-0 i den här 5-0-segen. Han engagerade hela arenan i so! Och han tittade in i kameran och skrek I'm back! Bara så att de inte glömmer bort det, sa han till portugisiska Sport TV efteråt.
I'm back, I'm back.
Só para não se esquecer.
É a melhor resposta que pode dar às críticas.
Sempre, 23 anos assim.
I 23 år har det varit så här, sa en bitsk Ronaldo efter vinsten och målen, när reporten hakade i där att det här var väl det bästa sättet att tysta kritikerna på. Däremot, i den större intervjuzonen sen, formulerades en fråga, eller början på en fråga rättare sagt, om Messi och rekordet från igår, eller förrgår, svensk tid. Men Ronaldo, han avbröt, viftade bort, tittade åt ett annat håll i den där pressklungan framför sig, och då sa en reporter, men får jag ställa en annan fråga? Beror på frågan, svarade Ronaldo, och reporten inledde. Ja, men före idag så hade ju Messi presenterat sig och Mbappé och Haaland hade visat att de var här. Men alla sa, Ronaldo saknas. Har du anlänt nu då? Det gör jag alltid. Förr eller senare, svarade Ronaldo.
Jag chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito no, naquilo que faço.
Men i stort sett, det var liksom ett kreativt Portugal, lekfullhet, mycket spännande varianter på fasta situationer. Hoppas vi får se mer av dem under VM. I en annan grupp från sen gårdagkväll, svensk tid, blev England nedplockat på jorden. En liten av många engelsmän guldprestation efter den då, som de liksom visade mot andra halvleken mot Kroatien senast. Men England lyckades inte styra undan den här gigantiska ghananska bussen som stod parkerad i kvällens match. 0-0 slutade den. Ändå en ganska avslappnad Jude Bellingham i intervju efteråt, som skämtar lite om second game fever, typ andra matchvirus, som vi känner igen kanske framförallt från Tysklands VM-historia.
Like always, second game fever, isn't it? With England, win the first one, do well, and then draw the second one, but it's okay. I think they played for a draw, as it would have seen them go through, and fair play to them, they did a great job.
Han syftar väl lite där på att Ghana nu har 4 poäng och kommer ju med största sannolikhet ta sig vidare på det, va?
Ja, och England har ju inte heller något liksom utmanande läge i den där gruppen. De har ju den inom citat lätta matchen kvar. Panama som redan är utslaget efter ännu en knapp förlust i natt svensk tid mot Kroatien. Vad har hänt i Sverige då, Emanuel?
Ja du Susanna, jag har ju inte bara tagit Samirs plats i programmet idag utan jag är ju också nu i Dallas där Samir har hängt och det är ju Sverigebevakning på schemat inför den viktiga gruppavslutningen mot Japan idag eller igår kväll då för er hemma i Sverige. I och med att jag ganska snart ska gå och lägga mig så var det ju träningsdags igen. Och som alltid, den svenska presskåren samlad och redo att sätta tänderna i dagens utvalda byten. Jag menar spelare såklart. Men idag var det också något som var väldigt annorlunda jämfört med tidigare träningar. Och det vet jag ju i och med att jag har varit med i landslaget tidigare och jag har pratat med våra kollegor och andra. Och du ska få en liten ledtråd här, Susanna.
Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gränsregeln och snippan.
Mm-hmm. Sven Järring med en liten ledtråd där och det kanske inte var fläkande och försvarande japaner utan mer filmande och intervjuande. Det var väldans massa japanska journalister för att bevöka då deras motståndare till nästa match. Svenska presskåren på plats kanske runt, vad ska vi säga, 30 pers. Japanerna lika många. Gick runt och pratade med alla svenska journalister. Olof Lund, TV4 och Fotbollskanalen. Sen hamnade i någon form av vinkelvolten när han skulle buga och tacka för intervjun. Det var ett inspel som jag och kollega Selma uppfattade och hon kommer nog dyka upp i något japanskt tv-sportmagasin var det lider, för hon blev också intervjuad av japansk tv. Men när jag väl hade smält hur många de var, då kom ju den riktiga tankeställaren till mig. Hur i hela världen ser det ut på Japans träningar under ett VM? Du och jag, vi har ju varit med på svenska träningar under ett mästerskap, även en del andra länder som vi ju besöker ibland. Jag har gjort det här mästerskapet, du har gjort det tidigare. Men om det här är liksom Japans uppställning hos en motståndare, hur ser det ut på deras egna träningar, tänker jag då? Fyller de en hel kortsida med journalister? Jag säger ju det här utan att ha varit på en japansk träning. Ja. Jag vet inte om du har någon upplevelse från Japan i mästerskap, men det här var helt sjukt.
Jag har inte varit på någon japansk träning, men jag har ju prytt framsidan av en japansk tidning, apropå Selma där, när det var Japan som skulle ställas mot Sverige i OS-fotboll någon gång, tror det var i London 2012. Då skickades jag en liten faksimil, för att använda gammelsvenska, med en bild på mig där jag står och intervjuar den japanska förbundskaptenen. Så jag är helt med dig på upplevelsen av att de är många och de är överallt jämt.
Vi kan väl nästan sammanfatta det så innan vi går på nästa spaning som jag har från Sverige-träningen idag. Det är ju att det blev ju stortorsk senast. Det har ingen missat, 5-1 mot Nederländerna. Och det var ju ändå, alltså trots det här, det är nästan till ett sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter. Känslan är ju att han har väldigt bra relation med spelarna. De verkar respektera honom. Men det är verkligen på en nivå alltså. Vi kan ju höra vad till exempel Jesper Karlström sa på en pressträff bara häromdagen.
Sen lite stenhårt på Graham, liksom den matchplanen vi kommer ha. Han hade kunnat säga att vi ska spela utan målakt och jag hade köpt det liksom.
Oho, ja.
Ja. Lite lätt överdrivet och med glimten i ögat såklart, men du hör ju vad han säger och tänker så här, visst, Karlström har startat 2 matcher, nöjd såklart. Vissa brukar inte vara riktigt lika nöjda, du vet nog vilka jag tänker på.
Ja, de som inte spelar så mycket kanske.
Precis så. En sån, Anthony Langa, träffade reporter Selma Jennevall idag. Han är minst lika nöjd trots att han inte spelat. Hör bara här.
Som många gånger jag pratat om Graham, hur mycket jag uppskattar han. Och även om jag inte får spela så ger han fortfarande självförtroende till mig att när jag kommer in på plan så kan jag göra skillnaden. Så jag är bara redo för vad som helst. Om jag är på bänk, om jag startar, så kommer jag alltid vara redo. För jag vet att vi har spelare som är toppklass här och om jag kan hjälpa dem också så blir det ännu bättre.
Det här är Langa som råkade inte svara typ hur många gånger som helst när dansken ringde, va?
Exakt, du hör ju hur han är. Och du har ju sagt förut i podden, vet jag, om Gabriel Landeskog, ishockeylagkaptenen, att det är liksom kaptenernas kapten, alltså Captain Sweden. Vad sätter vi i Graham Potter då? Är han ledarnas ledare, tränarnas tränare? Vart har vi honom?
Ja, men låt oss ha den förhoppningen ändå. It ain't over till it's over. Vi får se vad han hittar på mot Japan.
Det får bli första steget mot den titeln då kanske.
Jag tänkte att vi skulle ägna oss lite åt debatten om vätskepauserna, Emanuel, de som jag kallar för reklamavbrott.
du med många.
Mm. Det infördes en hel del nya regler och företeelser inför VM här. Framförallt skulle de främja högt tempo under matcherna. Ingen maskning skulle tillåtas, bestraffningar skulle komma ganska tuffa om du tar för lång tid på dig. Och samtidigt då, och här ilsknar ju många till över dubbla budskapen, samtidigt de här obligatoriska pauserna mitt i halvlekarna under liksom skimären, det är för hett och farligt för spelarna att köra på, trots att många matcher spelas inomhus, AC, 22 grader skönt. Och det här stoppar ju upp matchen, tempot sänks ju direkt eftersom det inte är något spel. Och vi har också hört starka burop på läktarna när spelet stoppas, och det tycks bara bli högre och högre för varje match som går. Och jag känner ju också att det förtar upplevelsen när jag sitter hemma och tittar. Man kan ju gå på toa, säger någon. Men du ska inte kunna gå på toa under en match. Det är spännande VM-halvlek, de behöver ha sin gång, snälla. Och hur ofta behöver man ens gå på toa? Varje halvtimme? Give me a break, ärligt talat.
Man får hålla sig.
Men hur har det varit på arenorna som du har känt det?
Alltså kanske ett dåligt exempel, men jag tänker tillbaka på Skottland Marocko som var en publikfest. Då var det ju party under de här avbrotten, för då spelades det musik, skottarna sjöng med i låtarna, även de marockanska fansen var ju helt vilda, så att det var ju lite av en feststämning. Men tv-upplevelsen är jag helt med i, och sportsligt så känns det ju, ja, jag vet inte riktigt.
Den första som uttryckte sitt missnöje med det här upplägget från spelarhåll, det var ju den nederländska försvarsstjärnan Virgil van Dijk.
Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great. So if it's really hot, obviously it will be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately, in my opinion. But I think I've said enough already for that.
Ja, en liten Mourinho-avslutning där. Så där sa ju van Dijk efter att själv ha upplevt vätskepauserna under match. Han hade redan varit skeptisk i tv-soffan. Och hans resonemang identifieras ju också här kring matcher som kräver vätskepauser. Det har vi hört från många håll. Och vi har sett det inom fotbollen förr. Det är ju liksom inget nytt att man tar värmeanpassade vätskepauser. Men då kan man ju inte sälja in garanterade reklamspottar för den amerikanska marknaden, såklart. Om vi tar ett kliv bort från det kommersiella, så har det ju visat sig att lagen, tränarna, verkligen har tagit tillvara på de här pauserna. Matchernas karaktär kan ha skiftat helt. Ett lags spelövertag försvinner plötsligt i och med den här pausen, när motståndarna har tid att justera liksom taktiskt och med hjälp av den här timeouten som det ju blir. Det såg vi inte minst under Sveriges match mot Nederländerna.
Verkligen.
Den tidigare spelaren, den halvlyckade coachen, minst sagt, Phil Neville, lillebror till mer bekanta Gary kanske, han sticker dock ut här som tyckare, som så många gånger för. I BBC pratar han om pausernas fördelar. Han är positiv. Tempot i spelet, när det väl kommer igång igen, mitt instick, det ökar just tack vare det här.
They've meant that players can refuel, players can reset, and I think it's helped the intensity of the game, the qualities of the game. I always think America's always 3 or 4 years ahead of the time, ahead of everybody, of the whole world, and I think hydration breaks in the next 2 or 3 years will come into Champions League football, will come into Premier League football.
Han kanske inte är så påläst här, Phil Neville, ändå, därför att vi kan konstatera att UEFA, det europeiska förbundet, har verkligen uttryckt sitt missnöje med det här nya företeelsen. Det kommer inte att bli en del av den europeiska fotbollen. Det har man verkligen sagt. En annan britt, en tv-expert, Emma Hayes, vanligtvis tränare för USAs framgångsrika damlandslag. Hon konstaterar som alla andra egentligen att hon inte gillar vad som händer med fotbollen när den plötsligt delats upp i quarters så här. Hon skriver också i en krönika i The Guardian att det finns ändå ett argument att bygga kring rättviseperspektivet. Med tanke på hur mycket som har hänt och skiftat efter de här reklamavbrotten, är det rättvist om inte alla tränare i alla matcher då får en sån timeout? Alltså, om man väl har det, så borde väl alla ha det, därför att resultaten i olika matcher kan ju påverka även andra lag och så vidare. Hon är emot pauserna, men det är ändå ett intressant perspektiv, tycker jag, Emanuel.
Ja, jag måste ändå hålla med henne, alltså 100% här, för att man kan inte få allting 100% rättvis. Vi såg ju till exempel matchen Frankrike-Irak, hur mycket det regnade. Det finns ju sådana omständigheter som gör att det inte alla matcher spelas på liknande med liknande förutsättningar. Men här kan man ju ändå bestämma att antingen eller, och då tycker jag ändå att om man kör, så kör man på alla. Så att, jag håller med Hayes här, där har hon ett rättvist argument som jag ställer mig bakom.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Nu inför den sista gruppspelsomgången vet vi mer om vad som gäller kring Sveriges chanser att gå vidare, vad det kan bli för motstånd sen också. Blågult kan ju trots allt fortfarande vinna gruppen. Om Sverige vinner mot Japan, samtidigt som Nederländerna inte vinner mot Tunisien. Om Nederländerna vinner, vilket vi ändå kan tro, då kan Sverige som bäst bli tvåa. Andreas Lundin, Radiosportens digitala redaktör med noll behov av AI på grund av en stat-hjärna utan dess like. God morgon, Andreas.
God morgon.
Först, vad väntar i slutspelet om Sverige nu landar på en topp 2-position?
Ja, då blir det 16-delsfinal mot Brasilien eller Marocko. Det är det enklaste att konstatera, om nu inte då Skottland klämmer sig framför i den gruppen.
Okej, blä. Vill vi ens att Sverige ska hamna ett eller två, känner jag. Det låter otroligt tufft, och om Skottland spelar bort Brasilien, ja, då är inte det något dåligt lag direkt.
Nej, men det kanske inte är så troligt ändå, och inte så troligt heller att Sverige då slutar topp 2 i sin grupp. Och blir Sverige grupp 3, ja, då gäller det såklart att först och främst att Sverige ska vara en av de 8 bästa grupp 3:orna. Och i den rankinglistan så är Sverige just nu bäst, alltså 1. Men mycket kan ju hända i den sista omgången. Man kan säga så här att kryss mot Japan, det räcker troligtvis för att räkna in en 16-dels spel. Mm. En knapp förlust bör också funka, men det gäller att det inte så många andra treor tar sig förbi Sverige i den här rankinglistan. Och då jämförs ju då både poäng och målskillnad, ska man säga.
Jag har ju försökt lista ut vilken motståndare Sverige kan få om man går vidare som tre, men det var faktiskt stört och möjligt för mig, Andreas.
Ja, jag förstår det. För FIFA har ju en matris då på hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del, det är att om man nu går vidare som trea, så är det i 93% av alla de här möjliga kombinationerna en 16-delsfinal som väntar mot antingen Tyskland eller vinnaren från grupp I, som kommer antingen vara Frankrike eller Norge.
Okej, det låter ju också fruktansvärt. Men de här andra 7% möjliga utfallen då? Vad måste hända för att liksom Sverige ska hamna där?
Ja, det som gäller då är att rätt grupptreor i övrigt går vidare. För då kan Sverige istället få möta Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. Det låter väl lite bättre?
Ja. Ja, egentligen låter ju allting piss, tycker jag. För det där är ju liksom värdnationer med formkurvor som går spikdrak upp, och de kan ha sina hemmafans som jublar och tjoar. Men ja, okej. Okay. Hellre än Tyskland, Norge eller Frankrike, det är ändå med på.
Mm, precis. Och för att det ska bli så då finns det några tydliga önskemål inför gruppavslutningarna här.
Okay.
Är du redo?
Jag antecknar. Hit me.
Härligt. I grupp A, då måste Tjeckien vinna mot Mexiko. Alternativt Sydafrika slå Sydkorea i den sista omgången. Och Paraguay-Australien måste sluta oavgjort. Eftersom den här matrisen då säger att om Sverige ska få enklare motstånd, då krävs det att grupptreorna från grupp A och grupp D också går vidare.
Okej. Okay. Så nu kommande natt, då hejar vi på Tjeckien eller Sydafrika, och om inget av de lagen vinner, då är liksom den här 7% öppningen inte möjlig längre, eller?
Ja, precis. Då vet vi att det är ett mardrömsmotstånd som väntar för Sverige i 16-delsfinal.
Okej, det blir spännande. Tack, Andreas. Kanske framförallt kan vi hoppas på Tjeckien ikväll då. Česko do toho! Heja Tjeckien. Nu tätnar ju kampen om slutspelsplatserna. Det ska avgöras i sista gruppspelsomgången för de flesta. Tre grupper sys ihop ikväll och i natt svensk tid. I grupp A, då vet vi redan att Mexiko vinner den. Sydkorea ligger på andra plats inför sista matchen med 3 poäng. Bakom jagar både Tjeckien och Sydafrika som har 1 poäng var, Emanuel. 0-3-0-0 spelas matcherna. Tjeckien mot Mexiko och Sydafrika-Sydkorea. Vad kan hända här?
Ja, du är inne på det. Mexiko är redan klart, grupp 1 där. Sydkorea har ju det i sina egna händer. De kan bara liksom slippa förlora, så kommer de att ta sig vidare. Sydafrika, Tjeckien, ja, då har vi ju fortfarande det här tredje alternativet. Men om de vinner, ja, då behöver de ju få med sig andra resultat också. Så det är lag som inte har det i egna händer. Men som du och Andreas var inne på, Tjeckien, en liten extra tumme håller vi för dem såklart.
Mm, grupp B är lite snårigare, tycker jag det ser ut som att reda ut troliga utgångar. Kanada och Schweiz har topp 2-platserna just nu. 4 poäng var. Bosnien-Herzegovina och Qatar har 1 poäng var.
Det ser väldigt bra ut för Kanada, för att de vinner gruppen om de inte förlorar mot Schweiz, bara som de har i sista omgången, och mycket ska till för att de inte ska gå vidare som tvåa åtminstone. Och för Schweiz som ju möter Kanada, ja då räcker det ju med att kryssa för att gå vidare tillsammans med Kanada. Och Bosnien-Katar inte heller utslagna utan har fortfarande chansen, men precis som i gruppen ovan behöver vinna och ha med sig resultat.
Grupp C är intressant, som vi nyss påminner om, att här är ju ettan och tvåan vidare mot 16-del mot ettan och tvåan från Sveriges grupp. Vi minat Marocko mot Haiti, Skottland, Brasilien. Vad står på spel och hur kan det gå?
Just det, vi nämnde ju att Panama var utslaget efter matchen ikväll. Haiti var ju redan utslaget sedan tidigare efter två raka förluster. Brasilien och Marocko är de som gör upp om gruppsegern. Och Andreas var också inne på det. Skottland kan ju klämma sig in där, men kommer ju att bli minst trea i den här gruppen. Men förbättrar ju sina chanser ganska rejält på den där tredjeplatsen om man tar en poäng mot Brasilien. Så ligger det till där.
Samir är ju inte med oss idag. Han är någonstans i luften. Han har dock inte kunnat låta bli och dela med sig av tankar inför natten. Han stannar till vid Brasilien.
Vi har fått se ett bitvis frustrerat Brasilien i den här turneringen. Först oavgjort mot Marocko med glimtar av individuell briljans, men i stora drag en svag insats. Och på lite liknande vis än mot Haiti. Brasilien vinner med 3-0 men känns stabbiga, sömniga, röriga. Och som extra smolk i bägaren klev den stora stjärnan Rafinha avskadad och missar resten av gruppspelet och kanske ännu mer därtill. Det här samtidigt som Neymar, den stora fixstjärnan, inte heller är hel men fortsätter skapa rubriker i Brasilien efter att ha blivit hånad av självaste presidenten Lula. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti har alltjämt lite att bita i. Den italienske gentlemannen, känd för sitt lugn och en ledarskapsstil där han väljer att lita på sina spelare och ge dem massvis av frihet. Ett recept som räckt till rekordmånga Champions League-vinster. Men han har även en mörkare sida. En som känner den väl är Zlatan Ibrahimovic, som hade Ancelotti under sin allra första tid i Paris Saint-Germain.
I remember one game after the game, he was not happy with the team and I was sitting and he kicked a box that hit my head, forehead. And I was surprised because it never, nobody does that to me. But Carlo did it, so he has his dark sides also, which I like because that is, he was not happy.
En incident som alltså Zlatan tog med ro, rent av uppskattade. Och det här får mig att tänka på en annan händelse som gick till på ungefär liknande vis, men fick en helt annan utgång. 2003, England, stora mäktiga Manchester United, har precis förlorat en match mot Arsenal. Den legendariska United-tränaren Sir Alex Ferguson stiger in i omklädningsrummet rosenrasande, ett tillstånd som är en del av hans signum. I vredesmod sparkar han till en fotbollssko som flyger i en båge genom omklädningsrummet och träffar en spelare rätt över ögonbrynet, millimeter från att skära själva ögat. Spelaren är David Beckham som flyr förbannad, flyger upp, redo att ge sig på sin manager, men hålls tillbaka av flera av de andra spelarna i omklädningsrummet. Såret kräver läkarvård och efteråt syns David Beckham med stygn över ansiktet. Framförallt blir det här början på slutet, droppen som får bägaren att rinna över i en redan ansträngd relation som leder till att Manchester United till slut säljer sin mittfältsstjärna till Real Madrid. Det är onekligen inte alla som bröstar den som Zlatan.
United Samir tillbaka igen imorgon. Tiden är 05.35 direkt i P3 och P4 och sen som vanligt poddat i appen strax därefter klockan 6. Vi hörs igen då.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.